Då är det en glädje för mig att hälsa er välkomna hit ikväll. Jag heter Marina Andersson. Jag är 35 år. Jag tillhör församlingen här. Och jag är också en av pastorerna. Barnpastor kallas jag för. Fast just nu är jag mammaledig. Så jag är aktiv äldste. Jag är gift med Andreas. Och vi har två pojkar. Albert, 3 år, och Petrus, 1 år. Vi ska be ikväll, men jag skulle vilja ge en undervisning ikväll som jag tror att någon kommer bli välsignad av och få hjälp i sitt kristna liv av. 1991 så var jag i team med Team Action i Tumba. Och träffade en man som hette Gunnar Sameland. Är det någon som vet vem han är? Det är några. Och Gunnar Sameland, han tog mig så här vid sidan om och så sa han, du, jag skulle vilja prata med dig lite. Jag skulle vilja dela en hemlighet med dig, sa han. Och gärna med dina systrar också. Vi var 4, 5 tjejer i det där teamet. Och så sa han, jag skulle vilja ge dig en nyckel till ett rikt liv med Gud. Och han var så där finurlig som en gammal farbror kan vara, som man kände liksom att ja, det här låter spännande. Och sen så satte han sig vid ett bord och så började han berätta om ett liv i bön och fasta. Och när han berättade så började han berätta om den 18:e dagen och hur man mådde den 24:e dagen. Och sen så sa han, och när man kommer till den 28:e dagen, då är man så pigg så man behöver knappt sova någonting. Och det finns ingen energi som går åt till matspjältning eller någonting sånt. Utan man känner sig så fräsch och man känner sig så klar. Alltså han pratade på ett sätt som man bara kände, wow, en jättelängtan. Så gick det några månader och så en dag så tänkte jag så här, ja, men jag ska nog testa det där i alla fall. När man växer så ska man ju inte fasta. Men jag hade liksom passerat 20-årsstrecket så jag kände liksom att ja, men jag ska nog testa det här. Och jag hade ju hört om bön och fasta, men inte på det där sättet. Och så bestämde jag mig för att läsa Bibeln, vissa stycken och så där. Och så bad jag. Och så åt jag inte. Och då var det så här att efter några veckor, när jag hade fastat i några veckor, så skulle jag hit till Rehov och kolla min syn. Och då så sa de så här att, ser du verkligen bra nu? Ja, så. Ta en paus och så kom tillbaka sen igen. Och så kom tillbaka och så gick jag runt där i korridoren. Och så kom jag tillbaka och så testade de synen en gång till. Och så sa de, det var märkligt. Alltså, nu har du ingen styrka i glasen utan det är fönsterglas. Så du behöver inte ha kvar dina glasögon. Nej. Så jag liksom la ner mina glasögon och de som känner mig sin 80-talet, de vet att jag hade glasögon i olika färger som kunde matcha mina kläder. Jag liksom la ner mina glasögon och slutade använda glasögon. Tänkte inte så mycket mer på det. Men så en tid senare så tänkte jag till. Och då var det så här att det var precis under den tiden när jag hade fastat. Jag hade varit på undersökning innan för jag hade liksom lite strul med mina ögon. Men efter den tiden så hade det hänt någonting. Och för mig blev det en sån där aha-upplevelse. Det kanske hade med fastan att göra. Och jag vet inte det än idag om det hade med det att göra. Men jag vet att i mitt liv så blev det en aha-upplevelse och det blev som en liten handtryckning ifrån Herren. Att det där var nog inte fel utan det där var nog bra. Till saken hör att den personen som jag bad för under de här veckorna Och det bönämnet som jag hade, det blev ett stort bönesvar. Det var en relation som var väldigt knölig. Det var två personer som hade bestämt sig för att leva tillsammans, som höll på att gå isär. Och de är fortfarande gifta. Och de är lyckligt gifta och de har två barn. Det var anledning till varför jag bad och fastade. Det var för deras skull. Och sen så själv så kanske jag fick en handtryckning från Herren. Ett under. Jag vet inte, men det blev lite så för mig. Jag har vid ett tillfälle tidigare undervisat om fasta i församlingen. Och det var nere i gruppen. Och det är jättemånga år sedan. Så jag har varit lite nervös inför den här kvällen. Men samtidigt så känner jag att ja, jag ska i alla fall göra så gott jag kan. Och ni som vill följa med nu i undervisningen, ni ska faktiskt få den här på papper utav Elena. Samtidigt som Linus får upp den på PowerPoint här bakom mig. Och jag hoppas att ni inte sitter och tittar i papperna, men däremot att ni fyller i egna anteckningar på de linjer som finns jämte. Vi spelar också in undervisningen så man kan köpa det efteråt. Och hoppas att någon kan ha glädje av detta. Jesus, jag ber att du ska leda den här undervisningen, Herre. Jesus, du har kallat oss att uppmuntra varandra och att vi ska älska varandra och att vi ska vägleda varandra, Herre. Du är Gud och vi är dina barn. Och jag tackar dig för att i vår litenhet så är du stor, Herre. Men allt förmår vi i dig, du som ger oss kraft, Herre. Så därför behöver vi inte frukta någonting, Herre, utan du har lovat att vara med oss. Herre, nu ber jag att du ska leda den här undervisningen och den här bönekvällen. I ditt namn, Jesus, jag ber. Amen. En del människor, de har en paroll att de lever för att äta. Men det finns en högre livsdimension. Man äter för att leva. Och genom att fasta och be så kan man få uppleva att den helige ande får tillfälle att verka genom oss på ett fantastiskt kraftfullt sätt. Vad är då fasta för någonting? Ja, jag är ju inte sådär jättelärd, men 94 gjorde jag ett litet studie om detta och insåg att på hebreiska så betyder det att avstå från mat eller en viss slags mat. Och på grekiskan så betyder verbet att avstå från mat eller att avhålla sig från mat av religiösa skäl eller som ett tecken på sorg. Alltså att fasta, det innebär att frivilligt avstå från någonting som man verkligen behöver för att leva. Något som man är i behovet av. Men då att avstå från det för att istället komma in i Guds närhet. Istället söka Gud, ta tid med Gud. Det handlar om en definitiv överlåtelse till Herren. Man kan fasta på andra sätt. Och ibland talar man om att tv-fasta. För att ta tid med Gud. Jag har en liten broschyr som ni som vill sen kan få ta del av det. Där har man gjort en liten redogörelse för lite olika fasta. Bland annat tv-fasta då. Att avstå helt från tv och video ett par dagar. Att använda den tiden till att be. Godisfasta har vi en variant på här. Fikafasta. Datafasta. Mediafasta, avstå från tidningar och tv och sånt där. Mm. Det finns lite varianter, men jag kommer idag att tala om det när det gäller maten, att avstå från mat. Utgår ifrån den fastan. Vi läser ju Bibeln och Bibeln är vårt rättesnöre. Eller hur? Mm. Det är våran grundbok och idag har vi haft bibelutdelning här och kyrkan och barnen har fått Bibeln. Och då läser vi i Gamla testamentet. Och där har vi Israels historia som är vår förebild. Vi läser om den gemensamma fastan. Ska vi ta och läsa om Yom Kippur, den stora försoningsdagen. Ifrån tredje Mosebok 16, 19-34. Där står det om att Israel skulle söka Guds förlåtelse för sina synder genom att klä sig i fint linne och fasta och bön den tionde dagen i den sjunde månaden. Tredje Mosebok 16, 19-34. Yom Kippur. Och 94 så fick jag tillfälle att vara i Israel när det var Yom Kippur. Och det stod verkligen stilla allting. Barnen spelade fotboll på gatorna och den som vågade se ut i en bil, den blev stenkastad. Och där har man en tradition att en gång om året ha en gemensam fasta. I Gamla testamentet så står det om att överste prästen, han gick in i det allra heligaste en gång om året. Och där hade han blodet och där bar han om förlåtelse, försoning för folket. En gemensam fasta för folket. Och nu har vi ju en slags gemensam fasta här i Pingstkyrkan i Jönköping. Vi har inte bestämt dock att nu fastar vi alla. Vi är inte riktigt där än, men en dag kanske det kommer att vi säger det. Nu gör vi det. Allesammans. Men vi har i alla fall uppmanat till fasta. Och det är ju ett steg. I Gamla testamentet så läser vi om flera som fastade. Och jag har bara några som jag vill ta exempel på idag. Mose. Han fastade. Och han fastade på ett mycket speciellt sätt. Nämligen på Sina i berg. Vi läser i Andra Mosebok 34 och 28. Och han blev kvar där hos Herren i 40 dagar och 40 nätter utan att äta och utan att dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de 10 orden. Det här är verkligen en övernaturlig fasta. Det här är inte vad vi normalt klarar av. Men han var nära Gud och på ett övernaturligt sätt så fastade han. Och vad fick han vara med om när han fastade då? Jo, han fick ta emot de 10 budorden. Grunden för vägledningen i våra liv. Vi fortsätter i Gamla testamentet och bara tar något exempel mer. En kvinna som fastade. Vi läser i Första Samuelsboken 1. Och vers 7. Och där står det om Hanna, Samuels mamma. Varje år så ofta hon hade kommit upp till Herrens hus gjorde han på samma sätt och de andra retades då med henne på samma sätt. Och nu grät hon och åt ingenting. Hon fastade och bad och längtade efter ett barn. Finns en annan berättelse om David. David som väntade ett barn med Batseba och fick det här barnet, Abner. Och han grät för Abner låg för döden. Och han fastade och bad, men Abner dog. Gamla testamentet så var fasta ett naturligt uttryck när man ville säga någonting till Gud eller umgås med Gud. Daniel, mannen som utmärkte sig därför att han hade goda råd till kungen. Han fastade, men han fastade på ett mycket speciellt sätt. Och ibland kallar vi det när vi undervisar för Daniel fasta. Hur gjorde Daniel när han fastade? Han fastade i 3 veckor. Men han åt. Vad åt han? Han åt grönsaker. Och han åt inte från kungens bord. Och kanske du känner så här att jag kan inte avstå från mat helt. Men du kanske kan göra en Danielfasta. Fasta med grönsaker och frukt i 3 veckor. Ester. Drottning Ester. Hur var det med henne då? Ja, ska vi slå upp Esters bok. Ester 4:16. Då lät Ester ge Mordekaj detta svar. Gå bort och församla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dygn, varken dag eller natt. Jag med mina tärnor vill också fasta på samma sätt. Därefter vill jag gå in till kungen, fasta emot lagen. Och om jag så ska gå förlorad, så må det då ske. En Esterfasta, det är den mest maxade fastan man kan göra. Det är alltså utan mat och dryck i 3 dagar. Och det är väl ingenting som läkarna rekommenderar direkt. Men när man är i fasta och man har fastat en längre tid och kanske känner att Gud manar till en Esterfasta, då kan det bli en sån där riktig breakthrough, alltså genombrottsupplevelse. Jag uppmanar inte till en Esterfasta om du själv bestämmer dig för det. Men om du i bön upplever att Gud manar dig till det, så kan det vara fantastiskt. Gamla testamentet har en fantastisk undervisning om en rätt fasta. Och det här har många goda predikanter predikat över. Och jag ska inte göra någon lång predikan, men jag vill ändå ta upp detta. Ifrån Jesaja. Jesaja 58 och vers 5. Att hålla fasta. Att fira en dag till Herrens behag. Vad handlar det om? Vers 6 och 7 i det 58 kapitlet. Jo, det handlar om att lossa orättfärdiga bojor. Lösa okets band. Ge de förtryckta fria. Krossa sönder alla ok. Bryt ditt bröd med den hungrige. Skaffa den fattiga och husvilla husrum. Att klä den nakne. Att ej dra sig undan för det som är ditt kött och blod. Detta är en rätt fasta. Nu ber vi en bön. Gud, vi är människor som många gånger är stora egoister. Som ser till att vi har så att vi klarar oss och mer därtill. Och nu ber jag helige ande att du under det här året ska göra oss mer lika Jesus. Att vi det här året, Herre, ska få vända oss ifrån oss själva och vända oss till dig. Och bli mer lika dig, Gud. Herre, jag ber om en rätt fasta i våra liv, Herre. Jag ber om en rätt inställning, Herre. Jesus, jag ber att den här världens ande inte ska ha makten över oss, utan att ditt ord och din heliga ande ska råda över oss. Herre, jag ber verkligen att de här orden, Herre, ska få bli liv i oss. Gud. Herre, vi vill inte leva i en falskhet och hyckleri. Vi vill leva i sanning. Herre, därför ber jag om att du ska beskydda oss från det egna och leda oss till det som är din väg. Till ditt behag. Amen. Och i den bönen så skulle jag vilja leda er till vers 8 och 9. Vad leder det till? Den rätta fastan. Jo, den leder till att ljus ska bryta fram. Att dina sår ska läkas med hast. Att din rätt ska då gå framför dig. Att Herrens härlighet ska följa dina spår. Lyssna här. Att Herren ska svara när du ber till honom. Se, här är jag. Att Herren ständigt ska leda dig. Att Herren ska mätta dig. Att Herren ska ge styrka åt benen i din kropp. Och att du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Vers 11. Härligt, va? Åh, vilket rikt liv! Detta är vad vi är inbjudna till, du och jag. Ett liv med Gud, med rätt inställning. Ja, detta var delar ifrån Gamla testamentet. Vi går vidare till Nya testamentet. Och vi läser från Matteus. Och nu är det så här att vi har bestämt oss för att tro på Jesus och följa Jesus. Och därför har hans ord stor betydelse för oss som kristna. Vi läser Matteus 9, vers 15. De klagade på Jesus för att hans lärjungar inte fastade. Men då säger Jesus så här. Vet ni, det ska komma en tid. Och då ska brudgummen ta sig ifrån dem. Och då kommer de att fasta. Och i den tiden lever vi nu. Vi lever i den tiden. Jesus är inte här på jorden vandrande omkring, utan han är på faderns högra sida i himlen. Och då ska vi fasta. Det uppmanar Jesus oss till. Det finns ett bibelställe som i olika bibelsöversättningar har lite olika uttryck. Men jag vill ändå ta fram det här på en gång när vi talar om Nya testamentet. Nämligen Markus 9:29. Och här är det en person som har blivit föremål för förbön. Och lärjungarna har inte upplevt seger i sin förbön. Och så kan det vara ibland för oss också, att vi, liksom, vi ber och ber och vi upplever liksom inte seger när vi ber för någon. Och då kan det ha att göra med att det kanske är något som måste brytas. Det kanske handlar om befrielse. Och då är det så att när man fastar så får man lite täckning i andevärlden. Och då om man ber för någonting och uttalar en befrielsebön, så sker det någonting i andevärlden som blir synligt på jorden. Och här är en hemlighet när man är förebedjare. Att leva i bön och fasta gör att man också får uppleva seger i förbönstjänsten. Och frimodighet i förbönstjänsten. Här står det, Jesus svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön och fasta. Och jag tror nog att vi lever i en tid då det handlar om mer och mer befrielseböner. För man har inbjudit saker i sina liv. Man har inbjudit andemakten, man har inbjudit det onda i sina liv och behöver befrielse. Men vi kristna lever också i en tid där vi behöver mycket befrielse. Därför att vi lever kanske många gånger på ett, hur ska jag uttrycka mig, andligt torftigt sätt. Så att Guds ord har inte makten över oss på det sättet det ska. Utan vi blir lätt bittra och vi blir lätt nedstämda och vi blir lätt föremål för att tappa den andliga segern. Förstår ni vad jag menar? Alltså, när Paulus och Silas mötte svårigheter, då levde de i en sån härlig atmosfär med Gud. Så fast de blev felbehandlade, så lät de inte det ta överhanden. Utan när de satt längst in i fängelset, bundna, det var kallt och det var mörkt och det var fruktansvärt, då blev de inte bittra på Gud och på kallelsen. Utan de tackade Gud och lovsjöng honom mitt i sin prövning. Och mänskligt sett så är det ju helt idiotiskt att göra så. För visst har de rätt liksom att klaga lite. Men de gör inte det. Och i den andliga segern som de levde i fick de ju se undret, va? Och jag tror att ibland lever vi, alltså vi lever ett andligt liv, men vi lever inte ett rikt andligt liv. Vi lever ett mänskligt andligt liv. Så att vi tar åt oss så mycket. Vi tar åt oss massa saker. Och tyvärr kanske ibland att vi även i andliga umgängen tar åt oss saker. Och istället för att älta positiva saker så ältar vi negativa saker. Jag har vuxit upp i ett hem där det är naturligt att avsluta kvällen i bön. Och jag vet att när jag flyttade hit till Jönköping 1985 så hände det ganska ofta att vi efter kvällarna här i kyrkan åkte hem till en av ungdomarna som hette Mackan. Han heter fortfarande Mackan Marcus Strömberg. Han hade en stor källare där. Och det kunde samlas ungefär 40 ungdomar i den källaren. Det var liksom stort. Och jag tyckte det var häftigt, för jag kom ifrån ett litet ställe och får komma hem och få bara se så många ungdomar i min egen ålder liksom. Ibland kändes det som att det var en sluss. När man kom ny så fick man följa med dit och sen så hittade man andra som man trivdes bättre med eller någon som man liksom hade mer gemensamt ihop med. Men vid ett tillfälle så sa Mackan och jag till varandra: ikväll avslutar vi inte med bön, ikväll börjar vi med bön. Och han tog fram gitarren och så sjöng han: nu är vi ett i Jesus, halleluja. Och så sa vi: nu ska vi börja kvällen med att be. Det blev en 3 timmars bönekväll. Och helt plötsligt så föll alla fasader. Och vi började be för varandra. Ja, jag hade jobbigt. Ja, jag hade jobbigt. Jag känner mig ensam. Ja, jag känner mig ensam. Det var fantastiskt. Och så kände man efter den kvällen: åh, vilken gemenskap. Jag vet inte, men ibland tror jag att vi behöver uppmana varandra när vi träffas att be. Så det inte blir våra ord som får prägla oss mest, utan att Guds ord och den andliga gemenskapen får stärka oss. Är du förebedjare? Lev då i bön och fasta. Så att du känner dig stark. Känner du att du har tagit åt dig massa saker istället för att leva som Paulus och Silas? Då kan en befrielsebön hjälpa dig. Och det ska vi göra. I mars ska vi ha en böneskola här. Och då kommer vi ta upp hur ber man en befrielsebön. Men inte ikväll. Jesus, han talar i bergspredikan. Och vi går vidare till Matteus 6. Hur vi ska leva. Det är de här kapitlerna som vi som kristna återkommer till gång på gång. Hur ska vi göra nu? Vad är Guds vilja? Och så läser vi bergspredikan och så får vi inriktningen. Gång på gång. Och där står det i det sjätte kapitlet så här. När ni fastar, se då inte så dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Han säger inte om ni fastar, utan han säger när ni fastar. Och jag är så där gammal pingstvän, fast jag är ganska ung. Men det är en sån här typiskt uttryck liksom. När. Och i min pappas bibel så har han strukit under när ni fastar. Ja, just det. När ni fastar. Vad säger Jesus här nu? Jo, han säger fasta. Smörj in dig. Se fräsch ut. Visa inte upp dig. Och jag kände när den här fantastiske pastorn Gunnar Samland talade, så talar han inte med ett högmod att jo, jag har fastat flera gånger, 40 gånger, och jag har gjort det och det. Han gjorde inte det. Han kom med en attraktion. Han kom med en längtan. Jesus är vårt stora exempel. Men vi har också i det nya testamentet två stycken som vi skulle vilja ta upp här, som också levde i fasta. Paulus. Andra Korinthierbrevet 11:27. Han säger, jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Hur många är det här som genom att läsa sin bibel har upplevt att Paulus hade ett rikt kristet liv? Det var många händer. Jag tror det. Men han hade en kamp också. Och det är inte bara halleluja och underbart och härligt, utan det finns en kamp. Det finns ett gammalt uttryck som heter ingen seger utan kamp. Och nog är det så alltid. Änkan Hanna, det står om i Lukas 2:36-37. Hon hade en profetisk gåva. Och hon tjänade Gud natt och dag med fasta och bön och vek aldrig från templet. Och jag har funderat lite på det här med Hanna. Jag tror att jag har fått en profetisk gåva. Men jag är väldigt sådär försagd. Och jag kan vara jättenervös och jag tänker liksom, det finns någon annan. Ja, det finns någon annan. Ja, men Gud tar någon annan, och varför just jag? Men varje gång när jag har liksom smakat på det här med fastan, så har jag känt en ny frimodighet i det profetiska. Och jag vågar säga, jag tror att Gud säger det här. Om du har upplevt att du har en profetisk gåva, så kan en fasteperiod ge dig ett genombrott i din profetiska gåva. Och i den här församlingen behöver vi mer profeter i tjänst. Vi behöver mycket mer den profetiska dimensionen naturligt i våra gudstjänster och i våra samlingar. Vad säger Gud? Vad är Guds vilja? Inte för att människor ska upphöjas, utan för att Gud vill att församlingen ska leva i funktion. Bön och fasta kan hjälpa dig till att gå vidare i din gåva, i din tjänst. Ska vi gå in på Jesus då? Det älskar vi ju. Det är ju det bästa i Nya testamentet. Och Jesus, han visar vägen. Ska vi läsa det? I Markus 1. 12-13. Genast förde anden honom ut i öknen. Och han vistades i öknen under 40 dagar. Innan han gick i tjänst, innan han gick ut i tjänst, innan han gick in i uppdraget att predika och få se människor bli helade och allt det här, så hade han en tid i avskildhet med Gud. Vi läser i Apostlagärningarna hur församlingsledningen, innan man skulle skicka iväg några missionärer, var i bön och fasta. Och jag tror att innan vi ska göra någonting större än det vi brukar göra, så är det bra med en fasteperiod. Dels för frimodigheten, men framförallt med Guds relationen. Det är bra med bön och fasta. Det är bra med en överlåtelse till Gud innan du ska in i tjänst. Och ibland tror jag att det kan vara så här att vi har så bråttom. Och så har jag den uppgiften, och så har jag den uppgiften, och så har jag den uppgiften. Och sen så kommer man in oförberedd i sin uppgift. Men Gud vill ju tala till oss. Så att när vi kommer in i uppgiften så ska vi ha en precision. Varför visste Jesus vilka människor som skulle bli helade? Varför levde Jesus med det här? Ja, men han är det, eller hon är det. Jo, för han umgicks med far. Vilka skulle bli lärjungarna nu igen? Jo, Jesus tog tid i bön och fick namnen på de 12. Alltså ibland har det här samhället fått oss kristna att också leva i ett sånt tempo att vi inte lyssnar in Gud. Och det gör bön och fasta. Det hjälper oss att lyssna in Gud. Det hjälper oss att leva efter Guds vilja. Vi tar ett sånt där favoritställe i Johannes 4. Jag vet inte om det är ditt favoritkapitel, men jag tyckte om det här väldigt mycket. Johannes 4. Och vi läser från vers 30. De gick ut ur staden för att söka honom. Under tiden sa lärjungarna till honom: Rabbi, kom och ät. Han svarade: Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra: Kan någon ha kommit hit med mat till honom? Jesus sa: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. När man vet att man har gjort Guds vilja, visst blir det liksom en tillfredsställelse. Ja, men jag gjorde rätt. Ja, men det här var ju härligt. Precis som när man har ätit en god middag, liksom, det var gott. Men när man har gjort Guds vilja, liksom, ja, men det här var gott. Tack Gud att jag får vara med. Tack att jag får tjäna dig. Tack att du ledde mig. Tack att du använde mig, Herre. Och då mår man gott. Vi som är kristna idag. Jag tror att det är viktigt att vi slutar räkna med bara oss själva och våra egna resurser. Och att vi istället förlitar oss ännu mer på Herren. Förtrösta på honom. Förtrösta på vad han kan göra genom oss. Så här undervisar vi barnen i Pingstkyrkan i Jönköping. Vi tar emot från Gud. Och så ger vi det till andra. Så får vi respons. En del säger bravo, andra säger nej fy. Och allt ger vi tillbaka till Gud. Äran och klagomålen. Och så är vi bara kanaler för honom. Okej, vad gör då bön och fasta? Vad gör bön och fasta för oss? Så vi har ju Bibeln på att vi ska göra det. Ja, den stärker vår vilja. Det innebär att alltså i min tid med Gud, i min överlåtelse med Gud, så blir jag trygg i att om Gud har sagt så här, så är det så. Då blir jag inte så påverkbar för vad alla andra tycker och tänker. Utan den hjälper mig till en trygghet i att jag är rätt. Man blir lite smartare. Och nu ska ni få höra något spännande. Det står nämligen så här i Bibeln. Dagens minnesvers i söndagsskolan. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Vi kommer snart till det. Men när man fastar så får man en annan mat. Och som gör saker i ens liv. Man blir lite mer skärpt. Den ger oss tålamod. Jag har en liten barnsång hemma som de flesta tycker är lite konstig. Men jag sjöng den när Albert var liten väldigt mycket. Så att han lärde sig ett ord. Och övernaturligt tidigt så sa han detta ordet till läkarens förvåning. Jag sjöng nämligen så här. Tappar vi modet, tappar vi modet, nej, nej, nej. Sorger och bekymmer kommer och går, men vi tror på Jesus, segern är vår. Tappar vi modet, nej, nej, nej. Och det här är ju en sån här liten löjlig sång då, men den har ett innehåll. Och jag har sjungit den här på fullt allvar jättemånga gånger. Och jag tror att när vi tar tid med Gud, då vill han ge oss tålamod. För det står att andens frukter är tålamod. Så den helige ande vill fylla oss med tålamod. Som barnförälder så skulle jag rekommendera dig, ta en fasteperiod. Man får livskraft, har jag skrivit här lite grann. Man får livslust, man känner liksom, man blir lite lättare. Både fysiskt och man känner en fräschhet. Att fasta är liksom inget jobbigt och nedbrytande, att fasta är fantastiskt. Den hjälper oss att fokusera. Och ibland så blir man distraherad och det är så mycket. Men i bönen och fastan och i den tiden så lär man sig att koncentrera sig. Det handlar lite om disciplinträning. Att fokusera och koncentrera. Och jag är inte så bra på idrottstermer, men jag vet ju att ibland tycker man inte att det är så kul att träna. Va? Men man gör i alla fall för man har ett mål. Och varje gång man ser på de här OS-kämparna så tänker man liksom, de jobbar stenhårt och det här kanske handlar om 60 sekunder, kanske handlar om 10 sekunder. Men man går ut i det där snövädret och man kämpar för man har ett mål. Och jag tror att ibland är det tufft, men jag har ett mål. Jag vill leva ett rikt kristet liv, jag vill vara i funktion för Gud. Jag vill vara en kanal för Gud. Jag vill leva i Guds vilja. Ja, men då kan jag göra det lite extra. Att leva i bön och fasta, det gör att man regelbundet tänker till. Hur lever jag mitt liv? Jag tror att fastan hjälper oss att leva ett sunt liv. Någon sa att det är bra att gå på en begravning ibland. Och ett bröllop ibland. Och möta de här olika frågorna i livet. Och det är bra. Men när du lever i bön och fasta, då hjälper Gud dig att tänka till i livet. Och det tror jag är väldigt bra. Att ventilera livet tillsammans med Gud. Ja, då kommer vi lite till praktiskt. Och det brukar folk tycka är kul. Hur ska man då göra när man fastar? Det ringde en man som hade hört mig undervisa på en bibelskola i höstas. Och så sa han så här, du, vad var det du sa egentligen? Hur skulle man göra? Och Andreas sa, vem är det som ringer? Ja. Och han hade tydligen varit alkoholist. Och så uttryckte jag mig så här, ja, man kan dricka allt. Andreas sa, nu är du överdriven. Ja, förlåt mig. Ja. Men han ringde. Och han hade varit i bön och fasta och han hade fått ett genombrott. Så efter någon månad så ringde han är på telefonen igen, Andreas. Och så berättar han, jag har fått sånt bönesvar. Och jag måste bara tacka, det var underbart. Och kände man bara, ja. Lite praktiska tips. Alltså börja inte helt plötsligt, imorgon ska jag fasta. Det är inte så bra. Det är ungefär som alla de här nyhetslöften om man slutar äta godis liksom. Var noga med hur du trappar ner och hur du trappar upp. Om jag till exempel äter en rejäl köttbit nu och en rejäl middag ikväll, då är jag hungrig imorgon bitti. Men om jag under dagen bara ätit lite lättare eller typ sallader och druckit lite extra mycket vatten och inte ätit en stor måltid på kvällen, då är det lättare att fasta dagen därpå. Ett bra tips är att ta bort brödet dagen innan. Överhuvudtaget tänka på att trappa ner. För annars kan det bli jobbigt. Och sen att trappa upp. För annars går du upp dubbelt så mycket som du har gått ner. Och du förstör dina inre organ. Jag har tyvärr flera kompisar som har fastat mycket. Jag har en kompis som efter en lång fasta startade på McDonald's. En stor hamburgare. Och tyckte liksom att var lite nonchalant. För någon annan hade ju klarat det. Men han klarade inte det. Man måste vara försiktig med både upptrappning och nedtrappning. Ett bra tips det är att sluta äta sött. Om du nu ska fasta nästa vecka 3 dagar säger vi. Ät då inget sött från och med söndag eller lördag. Om du ska fasta onsdag till fredag. Och så tar du bort brödet. Och så dricker du lite extra mycket vatten. Och så kommer det gå ganska bra tror jag. Drick mycket och lagom. Det beror ju på vilken livsstil du har. Hur mycket du rör dig. 2 liter är väl ett minimum. Och drick inte för mycket. För man kan liksom... Det blir jobbigt då. Gör ett böneschema. Nu ska vi se här. Jag tror jag ska ha lite hjälp av en sak. När jag var singel och levde ett underbart liv med Jesus, bästa tiden i mitt liv, så hade jag en bönebok. Och där skrev jag upp bönämnen. Och sen så umgicks jag med Herren och så bad jag för olika saker. Ett av de översta bönämnena så var, jag ber om en man efter ditt hjärta. Och det fick jag. Jag är lyckligt gift. Och jag är småbarnsförälder och nu kan jag liksom inte ha en sån här bönebok och ta en halvtimme eller en timme hur ofta jag vill. Utan nu måste jag hitta ett nytt system för att leva i bön. Och då kan man ju ha olika saker och olika råd. Och det är ju så att det är ju individuellt. Men eftersom det är jag som undervisar idag så tänkte jag ge ett råd som för mig har blivit liksom en aha-upplevelse. Jag fattar inte på att jag har tänkt på det förut ens. Men jag har gjort små bönekort. Och så har jag skrivit ner de jag ber för och de sammanhangen jag ber för. Och så har jag det i en liten plastficka. Och idag har jag kjol på mig. Jag trivs jag i. Men oftast har jag byxor och då har jag det i byxfickan. Och om jag då tar en promenad så kan jag ta fram den här lilla bunten. Och så ber jag utifrån det kortet som är överst. Är jag hemma så kanske jag tar en liten stund efter maten om barnen leker lite eller sitter och tittar på video. Och så kan jag ta fram de här. Men så händer det någonting och då får jag springa iväg. Men för mig har det här blivit liksom en aha-upplevelse att även som upptagen småbarnsförälder leva i bön. Och så har jag de här korten. Och min målsättning är att jag ska ha bett igenom den här högen varje dag. Och det händer kanske en gång varannan vecka. Men jag ber hela tiden. Ber för människor, ber för situationer, ber för Sverige. Gör ett böneschema. Bestäm dejt. Med Herren. Jag gjorde så. Jag skulle testa att. Klockan 9 varje kväll så hade jag dejt. Med Herren. Och då svarade Andreas på telefon. Och tog hand om barnen. Och då var jag upptagen. Och det hjälpte mig till att komma in i bön igen. Efter dessa år som jag känner att man har levt hattigt. Och få en rutin. Om det skulle stå så här att jag skulle träffa Magnus Karlsson då, en av våra pastorer, klockan 8. Då skulle jag se till att jag var där klockan 8. Och kanske det är så för dig att ja, du har en, det står att du ska träffa den, då är du där. Skriv in att du har tid med Gud. Och jag är jättebra på att prata i telefon klockan 9 på kvällen. Det är min bästa telefontid när barnen har somnat. Så jag bestämde för att jag ska ta den tiden. För den vet jag att jag har om jag vill. Så det blev min telefontid. Till en dels förtret. Nu ska vi se. Sen är det här då med näringsintag. Det är viktigt då att läsa Bibeln. Och att liksom inte bara ta någon tumvers. Ja, nu var det den. Människofrukten har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren, han blir beskydd. Ja, men det var ju trevligt, den tar vi. Utan läs regelbundet. Ta en bok i Bibeln. Nu ska jag fasta i 3 dagar. Då ska jag läsa Romarbrevet. Ja, det var för många kapitel. Jag läser Rut, det är 4. Eller jag läser 3 psalmer. Bestäm dig för hur mycket du ska läsa. Och sätt då inte upp ett sånt där jättemål. Nu ska jag läsa hela Bibeln på 3 veckor. Liksom. Det är nästan omöjligt, även om det går. Men läs Bibeln. Det här är ändå vårt andliga intag, näringsintag. Det är rätt bra också att promenera lite grann och göra någon liten lättare motion så man liksom känner att ja, det är härligt, det är friskt. Jag får lite nytt syre och det är gott. Sen kommer vi till det här med hygienen då. Alltså man luktar lite illa när man fastar. För att det sker en reningsprocess i kroppen. Så man utsöndrar saker och ting. Så var noga med att duscha. Och sen kommer vi till någonting.
Var noga med att smörja in dig. Du blir rätt torr i hyn och du blir lite konstig i hyn. Och du kan bli blek. Du kan bli riktigt grå när du fastar. Så ha gärna en kräm som det är lite färg i, åtminstone i ansiktet. För annars så syns det. Och det är en del människor som tycker om att visa att de då fastar. Så att de liksom framhäver liksom även det här. Åh, jag är så trött. Jag fastar. Men det är inte så bra. Det är inte Gud välbehagligt. Utan istället liksom, smörj in dig. Titta i spegeln och känner, ja, nu är jag fräsch. Detta är inte oandligt. Det är mycket bibliskt. Ha gärna någon kräm som luktar lite gott och du känner det liksom extra fin i. Avstå från samliv. Står det faktiskt i Bibeln. Så därför när man är gift så kan man liksom inte komma på att nu ska jag fasta. Så, och så säger man det till sin respektive. Nu ska jag fasta. Och det får du bara finna dig i. Utan det är viktigt att man kommer överens om det här. Annars kan du göra en annan slags fasta kanske. Om inte din respektive har förståelse för detta eller tycker det. Jag kan säga att samlivet blir inte sämre för att man avstår under längre tid, utan sen blir ännu härligare. När Jesus hade fastat så blev han prövad. Och vi har läst det, tror jag, allihop. Hur djävulen kom. Nå, om du tillber mig ska du få allt det här. När du har fastat, då kommer frestelser. Var så säker. Och de kommer beröra dina känsligaste delar i livet. Men då säger Jesus, det står skrivet. Så därför när du fastar så fyll dig med Guds ord. Och så tiden efter fastan. Vi säger att du ska fasta onsdag till fredag nästa vecka. Var då vaksam fredag kväll, lördag, söndag och i början på veckan därpå. Du kommer säkert möta extra frestelser. Därför tycker jag när man planerar sin bönetid att när du fastar, planera in under fastan men också upptrappningstiden. Både fysiskt och andligt. Var noga med det. Okej. Är det någon som har någon fråga på de här? Vi går vidare och nu är jag så där väldigt praktisk. Och jag har gjort lite staplar. Och jag är ju inspiratör normalt sett, men jag har väl lärt mig någonting utav våran kollega Samvolin att man ska vara liksom tydlig och punkter. Det hjälper oss i strukturen. När vi fastar så tycker jag att det är viktigt att vi sätter upp en klar målsättning. Varför gör jag nu det här? Och varför fastar jag? Fastar jag därför att Jesus har sagt det? Fastar jag därför att det står i församlingsbladet att nu ska vi fasta? Eller fastar jag för någonting annan sak? Vet din målsättning. Varför fastar du? Vad har du för inriktning på din fasta? Jag har en inriktning med att jag vill bli bättre på det här med personlig andakt, till exempel. Jag känner att jag har levt ett guppigt kristet liv. Jag vill liksom få ordning på mitt andaktsliv. Det är en bra sätt. Eller nu känner jag att jag vill inte bara säga att jag ber för det, utan jag vill verkligen göra det också. Eller nu är jag så förtvivlad över hur landet ser ut. Så jag vill börja be för Sverige. Gör upp då en klar målsättning. Hur mycket du ska be. Hur mycket du ska läsa Bibeln. Och gör det inte för högt. Lägg inte ribban för högt så att du aldrig når upp till det, utan lägg det så att du istället inspireras till mer. Det är väl så man ska göra när man tränar, eller? Jag vet ju inte riktigt. Det var så länge sedan. Fasta inte för syns skull. Och det här är jätteviktigt. Alltså passa på fastan, ingen märker det. Alltså om du nu har då en vecka med 5 bjudningar, 50-årsfester och det ena med det andra och affärsmiddagar och det, va? Så sitter man där och bara dricker och så säger folk, men varför dricker jag? Jag fastar. Ibland måste man vara i ett sånt läge, men försök att planera in när det inte blir ett sånt läge. Och därför än en gång, förbered för fastan, för då kan du säga när du får inbjudningar eller när du bokar möten den veckan, vi säger vecka 14 2004, då är jag upptagen. Jag är upptagen den kvällen. Nej, men jag kan inte ha middag då. Eller det går inte. För du har någonting annat. Är ni med? Var lite smart. Jag tror att det är jätteviktigt att vi kommer in i det här tänkandet. Men att vi inte skyltar med det. Se på mig, jag fastar. Men att det blir naturligt att hon fastar. Eller? Inte för att vara högmodig, inte för att vara bättre kristen. Utan det finns någonting annat. För det är onekligen så att det är lätt att bli stolt. Tänk, nu har jag gjort det här. Jag klarade 7 dagar! Wow, vet du, jag har fastat i 7 dagar! Och så blir det lätt stolthet. Men besegra frestelsen att bli stolt. Tack gode Gud. Och bara du och Herren vet varför du var så frimodig i den bönetjänsten. Än en gång. Planera din tid under fastan. Sätt inte upp extra mycket då, utan försök att ta så mycket tid som möjligt med Gud. Om du nu är den enda i familjen som fastar och det är du som ser till att det är mat på bordet, förbered innan. Man kan frysa ner och ta upp och värma. Eller man kan göra på något annat sätt. Köpa färdigt. Tänk igenom. Och ska du se att de där som du trodde var hindren, de är inga hindren längre. Sen är det så här. Och jag tror att jag ska poängtera det ganska tydligt. När du fastar så gör du inte det för att blidka Gud. Gud, nu ser du mig. Jag har till och med fastat, var det någon som sa. Och jag har inte fått bönesvar. Hallå, vet du vad fasta är för någonting? Det är ingen garanti för att du ska få bönesvar. Det är ingen alls garanti för att du ska få bönesvar. Fastan, den gör att du förändras. Inte att Gud förändras. Du förändras, du formas under den här tiden. Och Gud vill forma oss, Gud vill förändra oss. Fastan är liksom inte, ja, nu vet jag hur jag ska få bönesvar. Och så skyller man på det. Men fastan är, som Gunnar Samuelsson sa, det yttersta vapnet. Vill du veta hemligheten i ett rikt kristet liv? Med sitt gråa hår, var det nu var någonstans. Det är fasta. Bön och fasta. Och då är det så här att det är viktigt att man är öppen för förändringar i sitt eget liv då. Att Gud kan förändra mig. Gud kan förändra mitt tankesätt, mina handlingar. Låt fastan inkludera hela ditt liv. Jag läste i början här en massa fasteförslag. Godisfasta och fikafasta och mediefasta och allt vad det var. Alltså om du nu har en fasteperiod när du avstår från mat, passa på då. Och avstå från lite annat också. Som du tycker att du behöver i livet fast du egentligen inte behöver i livet. Du behöver inte gå och titta i alla skyltfönstren. Eller du behöver inte ringa alla de där telefonsamtalen. Jag vet inte vad det är. Men låt det inkludera hela ditt liv. Då kanske onsdag till fredag nästa vecka blir det där lite extra. Är det någon som har någon fråga på detta? Då ska jag gå in för lite landning, tänkte jag. Fastan, det är inget knep eller någon trollformel. Det är inget liksom, ja, där är det magiska. Fastan, det är en del i det kristna livet. Som Gunnar Samuelsson sa, det yttersta vapnet. Det där lilla extra. Att leva ett segerrikt liv eller att leva ett rikt kristet liv. Vilket uttryck du vill använda. Och då är det så här. Att en del människor känner sig exkluderade. Min pappa, han var diabetiker. Han kunde inte fasta. När man är i sin tid och växer. När man är barn och tonåring. Då tycker inte jag att man ska fasta. Men då vill Gud ge dig något annat knep i detta. Och så är du inkluderad. Vi ska läsa ett bibelställe och jag ska läsa ifrån 81:ans översättning för jag gillar den. Efeserbrevet 3:20. Och för dig som känner att det var lite torftigt med bibelord här den sista halvtimmen. Du får jättegärna återkomma till mig så ska jag ge dig. Jag har ett antal egna handskrivna sidor. Så kan jag komplettera. Och på det bladet som jag fått ut så finns det egna rader som ni också kan studera hemma och komplettera. Efeserbrevet 3:20. Till 21. Han som verkar i oss och med sin kraft förmår att göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Det är han vi ska fokusera. Det är inte vi. Det är inte hur bra vi är eller vad vi kan eller vad vi förmår. Utan han. Och han vill verka i och genom oss. Vi kan aldrig förtjäna någonting från Gud. Never. Aldrig. Vi kan inte förtjäna det. Den nåd vi lever i. Och vi kan inte tvinga Gud att göra det vi vill. Nej, vi kan inte det. De välsignelser som vi kan få, det är nåd och gåvor. Fastan, den ger oss inte tro. För när vi är frälsta så har vi tro, eller hur? Jag har ju förmånen att få undervisa på dopskolan här i kyrkan. Och då brukar jag säga till mina elever, vad är nummer ett? Jo, det är tro. Vad är nummer två? Det är dop. Okej. När vi är frälsta så tror vi på Jesus. Men i bön och fasta så kan det frigöras mer tro. Alltså vi kan få en starkare tro. En större tro. Och det är väl vad vi Pingstkyrkan i Jönköping vill ha, va? En naturligare, större tro. Ingenting som vi pressar upp. Utan ett liv som vi lever. Fyllt av tro och helig ande. Ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du har förberett goda vägar för oss som vi ska vandra på. Jag tackar dig Jesus för att du är vägen, sanningen och livet. Och Herre, jag ber att du ska öppna våra sinnen för ett andligt tydligare perspektiv, Herre. Jesus, jag ber att vi inte ska tro att vi är ensamma när vi är kristna. Jesus, du har lovat att vara med oss alltid och då vet vi att då är vi inte ensamma. Herre, jag ber att vi som är din församling, Herre, ska bli mer äkta och ärliga, Herre. Och se varandra och säga som vi känner det, Herre. Och bära varandra i bön, i ensamhet, Herre. I nöd, Herre. Jag ber att vi ska få bli den här församlingen som älskar dig och älskar varandra på ett naturligt sätt, Herre. Jesus, jag ber att vi ska få smitta, Herre, en kärlek så att när andra människor ser på oss så får de inte avsmak utan mer smak, Herre. Jag ber att våra liv inte ska sticka i folks ögon, Herre. Utan jag ber att våra liv ska få bli attraktion, Herre. Jesus, Herre, jag ber om att du som bor i oss genom din ande ska verka i och genom oss, Herre. Långt mer än vad vi själva kan. Inte för att vi ska bli stora, utan för att ditt rike ska växa och för att din vilja ska ske. Herre, jag tackar dig för att du leder oss och vägleder oss. Jag älskar dig, Jesus. Amen. Halleluja Jesus. Då är det så här att just nu pågår en bön- och fastetid i kyrkan. Vi har ett rum här nere och tre gånger varje dag, 8, 12 och 19 så har vi bön. Och vi har olika tema för olika veckor. Och det finns alltid någon som leder de bönesamlingarna. Men tiden dessemellan kan man också komma hit och be. Och kanske ni bestämmer två stycken eller tre stycken att vi ska fasta tillsammans. Då kan man vara här och be hela dagen. Sen är det så här att i mars och april kommer vi ha en böneskola här i kyrkan. Och det kommer bli undervisning om att leva i förbönstjänst. Det kommer bli undervisning om att be utifrån den bönen som Jesus lär oss att be, Fader vår. Det kommer att bli mycket praktisk undervisning så det blir varvat med undervisning och bön. Och jag ber till Gud att det ska komma många människor på detta. Och vi är flera stycken som ber liksom att vi ska ha lite genombrott. Får man säga. Och då är det så här att under den perioden så har det tagits fram en bok som heter För en tid som denna. Som är en bönebok. Och det finns ett nätverk, det finns flera nätverk för bön. Där man har tagit fram den här bönekalendern. Och då är det meningen att vi som bor i Götaland ska be för Sverige i 40 dagar. Men också inbjuda till bön och fasta för Sverige. Tänk om 10 stycken bestämde sig för att be 40 dagar. Tänk om 40 bestämde sig för att be i 3 veckor. Tänk om 100 bestämde sig för att be i 7 dagar. Tänk om 500 bestämde sig för att be 3 dagar. Tänk om 1000 bestämde sig för att be 1 dag och fasta. Jag tror på en fantastisk seger för landet. Och nu är det så här att du som vill ha den här bönekalendern och redan nu förbereda dig, du kan få den här ikväll. Och vill du ha undervisningen ikväll på band eller CD, så kan du beställa det. Och så kan du köpa den här och bandet för ikväll för 100 kronor. Det är ingen vinst, jag lovar. På priset. Mm. Och så skulle jag vilja säga att om du planerar att fasta i 3 veckor eller mer, så gör inte det utan att ha gjort ett läkarbesök. Det är ovisst att fasta mer än 3 veckor utan att ha kollat hjärta och blod och allting sånt här. En normal rundsmörjning så att säga. Men om du vill göra det och Gud manar dig, så gör det. Tack så mycket för ikväll. Jag avslutar med att sitta vid pianot och sjunga Du är helig en sista gång. Jag vet inte, Elena, du är ju våran teamare. Kan ta upp beställningar på de som vill ha undervisningen och ni som vill ha den här bönekalendern. Och så ses vi i bön, i bönekammaren och i församlingen.